Jämför så dagens predikotext på fastlagssöndagen. Herrens ord genom evangelisten Lukas, det 18 kapitlet och verserna 31 till och med 34. Jesus tog de 12 åt sidan och sa till dem: se, vi går upp till Jerusalem, och allt som genom profeterna är skrivet om människosonen ska gå i uppfyllelse. Till han kommer att utlämnas åt hedningarna. De ska håna och skymfa honom, spotta på honom, gissla honom och döda honom. Och på tredje dagen ska han uppstå. Men lärjungarna förstod ingenting av detta. Det var fördolt för dem, så att de inte fattade vad han menade. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Överskriften för våran predikan idag är den fördolda sanningen. Det stod ju i våran text att sanningen var fördold för lärjungarna. Inom olika religioner brukar man tala om den dolda sanningen. Sanningen som ingen har förstått. Men nu är det någon som har kommit på hur det ligger till. När man väl har gjort det så träder man kanske fram och undervisar. Eller man sätter kanske ihop ett utbildningspaket där man kan köpa lektioner. Eller kanske måste man gå till en speciell guru som kan inviga en i sanningen. Den sanning som Jesus talar om i våran text idag, och som man säger var fördold för lärjungarna, den sanningen låg egentligen helt öppet, så att vem som helst kunde läsa om den och ta del av den. För Jesu lidande och Jesu seger, de var förutsagda. Profeten Jesaja talade ju i bland annat kapitel 53 i detalj om Jesu lidande och död. När vi läser det så är det nästan kusligt på pricken, exakt så som det går till. Jesus blir slagen för våra missgärningar, piskad för våra överträdelser. Han öppnar inte sin mun mot dem som slår honom. Och så vidare, och så vidare. Det var ingen hemlighet att Messias skulle dö. Det finns på många, många andra ställen än i Jesaja förutsägelser, profetior om att Messias, han kommer för att triumfera. Man kommer också för att lägga ner sitt liv, ge sitt liv för människorna. Egentligen så är hela Gamla testamentets offertjänst en sån här förebild, en förutsägelse om vad som ska hända. Man offrade massvis av djur i templet. Man brände säd. Man bar fram kar fulla med blod från offerdjuren. Varför gjorde man det egentligen? Man gjorde det för att människor skulle bli påminda om syndens allvar. Annars har vi människor så lätt att tänka: det är inte så farligt, det är ingen som ser det här. Eller: det är inte så farligt, det är ingen som behöver lida för det här. Eller om det är någon som behöver lida, så kanske man tänker: det är i alla fall ingen fattig. Vi människor har en mängd olika sätt att ursäkta våran synd. Att säga: ja, men titta på han och titta på henne. De är i alla fall mycket sämre än vad jag är. Eller att säga: jo, det är klart, jag gör väl ibland saker som inte är så bra, men jag gör ju mitt bästa. Mer kan man väl inte begära. Offertjänsten i Gamla testamentet var till för att påminna: jo, man kan begära mer. Och Gud begär mer. Han begär att vi ska vara utan synd. en ritual som man använder sig av i Gamla testamentet som särskilt tydligt påminner om Jesus. Det är syndabocken. Kanske har läst om syndabocken. Som fördes fram till altaret. Och sen så skulle översteprästen bekänna alla folkets synder. Och lägga det på bockens huvud. Och så skickar man iväg den. Ut i öknen. Det var en bild för att han då tog på sig den, ska man säga, tog på sig folkets synder. Att de inte längre fanns kvar. Men det var också en förebild för Messias. Guds rena offerlamm kallas han i Bibeln. Han som ska ta på sig alla våra synder. Och blir övergiven, inte bara av lärjungarna, utan på korset, till och med av Fadern. Som konsekvens av synden som han bär på sig. När vi tänker på syndabockar i normalt språkbruk, eller man får säga modern betydelse, då är det någonting negativt, eller hur? Flera är skyldiga, men man utser en syndabock. Någon i gruppen får ta på sig skulden för att de andra ska gå fria. Det är ju ganska fegt. Det är ju inget man vill uppmuntra till. Men när Jesus gör det, då är det en räddning. När Jesus blir våran syndabock, då är det inte så att vi på det sättet kan låtsas som ingenting. Utan vi får ju erkänna vår synd inför Gud och bli förlåtna. Hur är det med offertjänsten? Är den en predikan av Guds lag eller är det evangelium? Det som vi ibland kan studsa till inför kanske när vi läser i Gamla testamentet om hur de bar sig åt. Hur offertjänsten fungerar. Ja, dels är det ju lag, för det påminner som sagt om syndens allvar. Påminner oss om att syndens lön är döden. Men det var till också för att peka fram mot evangelium. Själva syftet var också att påminna. Det finns förlåtelse. Det finns förlåtelse. Hoppet är inte ute. Även Jesus seger och uppståndelse var förutsagd. Borde egentligen inte heller komma som någon överraskning. Bland annat i psalm 16 kan vi läsa om hur Jesus inte ska se förgängelsen. Han ska inte läggas i graven. Hans kropp ska inte, och hans kropp ska inte ruttna som den gör för oss vanliga människor. Han ska uppstå och besegra döden. Kan vi läsa om i Psaltaren. Men även Jesus själv förutsäger sin uppståndelse. Det står i överskriften till våran text. Jesus talar tredje gången om sin död. Tredje gången försöker han förklara. Det här är mitt uppdrag. Att dö för människornas synder. Och att uppstå. De här förutsägelserna i Gamla testamentet. Och i Nya testamentet av Jesus själv. De visar på Guds makt. Han vet allt. Han vet vad som ska hända. Han vet hur människor kommer att handla. Han vet vad det kommer att leda fram till. Och han kan också se till att hans vilja går i uppfyllelse. Även om människor ibland springer åt andra hållet som Jona. Och inte vill utföra sitt uppdrag. Men förutsägelserna visar kanske framförallt på Guds kärlek. Vi människor brukar säga så ibland. Efter regn kommer sol. Och när det är som allra mörkast i december, då säger vi, nu går vi snart mot ljusare tid. Ge inte upp. Guds uppmuntran, den är så mycket större. Och så går så mycket mer på djupet. Han säger, efter död kommer liv. Den som dör i tro på mig ska leva. Och ändå, trots att Jesu lidande och seger var förutsagda, så står det ju faktiskt i våran text att sanningen var fördold för lärjungarna. Trots alla förutsägelser i Gamla testamentet och Jesu egen undervisning så hade de inte förstått hans uppdrag. Det visar ju dels på bristande kunskap förstås. På ett liknande sätt som vi skulle kunna mycket mer om Bibelns undervisning. Tänk så mycket vi inte kan. Så mycket vi inte har lärt oss. Och så mycket vi har lärt oss och sen glömt. Det visar också på det mänskliga förnuftets begränsning. Vi är ofta ganska låsta vid hur vi har tänkt att saker och ting ska fungera. När vi ber Gud om hjälp med ett problem, då har vi ofta tänkt ut redan hur vi vill att han ska svara på det. Hur vi vill att han ska lösa det åt oss. Och då är det svårt att se en annan lösning. Men det finns något mer i vår text idag. Sanningen var inte bara dold, den var fördold. Någon hade dolt det för dem. Det var inte meningen att de skulle förstå. I den grekiska grundtexten så står det kekrymenon, att sanningen var dold för dem. Och det är en passiv form. Det var inte bara så att det var svårt att se, utan någon har dolt det för dem. Och denna någon är Gud. Varför ville han inte att de skulle förstå? Varför ville han inte att de skulle förstå? Ja, vi kan se en parallell kanske i Jesu liknelser. När Jesus berättar sina liknelser så säger han vid ett tillfälle till lärjungarna: jag talar i liknelser till folket för att de ska se men inte förstå. Liknelserna var till bland annat för att dölja sanningen. Det är ju konstigt. Vi kan se hur Petrus reagerar när han förstår. Vid ett tillfälle när Jesus säger att han ska dö. Att han ska bli utlämnad till att dö. Då säger Petrus: absolut inte. Det får inte ske. Absolut inte. Det får inte ske. Och det var lärjungarnas reaktion. De var inte redo för att tänka att den man de hade följt, den man för vilken de hade lämnat arbete och hemort, att han skulle dö på ett kors. De var inte tillräckligt starka för att klara av den sanningen. Men även Jesu fiender som inte förstår vad det egentligen är som ska hända spelar ju med sin ondska Gud i händerna. Gud vill inte att någon ska gå förlorad, men han använder stora rådet och deras fiendskap, fientlighet mot Jesus, för att hans ord ska gå i uppfyllelse och frälsningsplanen ska fullbordas. Men den här sanningen som är fördold för lärjungarna i texten idag, den blir uppenbarad till slut. I efterhand, då är Jesu undervisning till stor tröst för lärjungarna. När Jesus har dött och uppstått så vittnar bland annat Johannes om: ja visst, ja, nu förstår jag ju. Det här talar ju om på ett otal olika ställen. Nu förstår jag hur det hänger ihop. Och Petrus skriver om det i sina brev. Jesus berättar ju för oss vad som skulle hända. Och precis som han sa, precis så skedde det. Lärjungarna blev i efterhand en tröst. Det var ingen slump att de grep Jesus där i ett scenen. Det var inte för att vi slarvade med någonting som det gick så illa. Utan det var ju meningen hela tiden. Gud styrde händelserna. För oss blir det också ett bevis på Guds makt när vi läser i Bibeln om att Jesus, han var hela tiden inställd på vad hans uppdrag var. Det var inte så att han var lite oskicklig på att bedriva politik gentemot stora rådet. Det var inte så att han klantade till det lite grann. Utan precis det som skedde skulle ske. Men vi kan ändå i viss mån känna igen oss i lärjungarna. För det är mycket som vi idag inte förstår. Frälsningshistorien, den ligger ju klar för oss. Uppenbarelsen är fullbordad. Hur Gud gjorde för att rädda människorna undan deras synder, ja det vet vi. Men det finns ändå mycket som vi inte förstår. Nu ser vi en dunkel spegelbild, står det i Bibeln. Vissa saker i Bibeln, vissa läror, har vi svårt för att förstå. Och exakt hur våran framtid ser ut, det vet vi inte heller. Men det vi också kan lära av lärjungarnas exempel, det är att även våra frågetecken ska rätas ut. Vi kommer att få svar. När vi möter Jesus i himlen kan vi ställa de där frågorna som vårt eget bibelstudium inte kan ge svar på. Då får vi också facit. Då får vi se vad hans plan var med saker som hände i våra liv. Den fördolda sanningen, den uppenbaras. Till sist kan vi säga så att Gud ibland döljer vissa saker för oss. Inte av missundsamhet, utan för att han vet vad vi orkar bära och vad vi inte klarar av. Lärjungarna var inte mogna att känna till och förstå Guds plan i detalj. Men efteråt, när de ser hur det gick till och att det slutade lyckligt, då var det till uppbyggelse, till glädje för dem. En del människor, de börjar med, när de får en bok i present, en roman, så börjar de med att bläddra fram sista sidan. Så läser de den för att se hur det slutar. Det kan man ju tycka att då förstör man ju själva nöjet. Men, säger de, jag vill inte läsa en bok, jag vill inte engagera mig i karaktärerna om det slutar olyckligt. Då känns det bortkastat. Jag vill veta att det blir ett lyckligt slut först innan jag börjar läsa. Och är det ett olyckligt slut, då byter jag bok. Det bästa med att vara kristen, det är att vi har fått läsa sista sidan i boken. Vi vet att det blir ett lyckligt slut. Det kan vara som i välskrivna romaner, att slutet inte alltid verkar så självklart. Det går lite upp och ner och fram och tillbaks. Och när det gäller romaner så är det för att läsaren inte ska vara helt säker. Men det slutar lyckligt. Så kan det vara på våran väg mot himlen också. Vissa sträckor så blir vi osäkra på, är det verkligen ett lyckligt slut? Hur kommer det att gå för mig egentligen? Kommer jag bevaras i tron? Kommer Gud att ta hand om mig som han har lovat? Men då kan vi tjuvkika lite grann i Bibeln och så ser vi att Gud ska aldrig någonsin överge oss. Det blir ett lyckligt slut, hörni. Tänk på det. Amen. Låt oss be. Kära himmelske Fader, vi tackar dig för att du tog hand om de första lärjungarna. Tack för att du såg till att det blev ett lyckligt slut för dem. Tack för att du hjälpte dem när de var svaga och tvivlade. Gode Gud, hjälp oss och hjälp också oss. Ta hand om oss i våra liv. Hjälp oss på vägen mot himmelriket. Hjälp oss att acceptera de saker vi inte förstår, de saker vi inte ser. Och hjälp oss att vilja ta reda på de svar som du faktiskt har gett oss i Bibeln. Uppmuntra oss med vetskapen om att du har lovat att inte överge ett enda av dina får, ett enda av dina barn. Och led oss hem till himmelriket. Amen.